Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Head First Software Architecture är en introduktionsbok från 2024 utgiven av O'Reilly Media och skriven av Raju Gandhi, Mark Richards och Neil Ford. Den riktar sig främst till utvecklare som vill ta steget från att lösa enskilda programmeringsuppgifter till att förstå de övergripande beslut som formar ett system. Boken tillhör den pedagogiska Head First-serien med ett visuellt och övningsorienterat upplägg snarare än formen av en tät referenshandbok. Syftet är inte att erbjuda en universell systemdesign eller en katalog med färdiga svar. Istället tränar den läsaren i arkitektoniskt tänkande, alltså att identifiera begränsningar, kvalitetskrav, beroenden och konsekvenser av olika val. Författarna är också kända för Fundamentals of Software Architecture, men denna bok fungerar som en mer lättillgänglig ingång. Den behandlar varför arkitektur alltid innebär avvägningar och varför teknikval måste kopplas till verksamhetens behov. Teamets förutsättningar och systemets förväntade förändring över tid. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första. Arkitektoniskt tänkande börjar med problem och begränsningar. Bokens centrala budskap är att mjukvaruarkitektur inte först och främst handlar om att välja ett populärt ramverk. Ett programmeringsspråk eller en driftmiljö. Arkitektoniskt tänkande börjar med att reda ut vilket problem systemet faktiskt ska lösa och vilka begränsningar som gäller. En lösning kan behöva hantera stora variationer i belastning, höga krav på tillgänglighet, hårda regler för data eller ett litet team med begränsad tid. Dessa villkor påverkar vad som är rimligt att bygga. Därför blir arkitektens uppgift att formulera frågor innan lösningen låses. Vilka delar förändras ofta? Var finns de viktigaste riskerna? Vad kostar ett avbrott? Hur snabbt måste information bli tillgänglig? Boken gör denna förflyttning begriplig för utvecklare genom att visa att kodens lokala elegans inte automatiskt innebär att systemet fungerar väl som helhet. Ett arkitekturbeslut får följder för testning, distribution, övervakning, säkerhet och samarbete. Den praktiska lärdomen är att beslut bör motiveras av sammanhanget. I en svensk organisation kan exempelvis krav på personuppgiftshantering, offentlig upphandling eller långsiktig förvaltning väga tyngre än viljan att använda den senaste tekniken. Arkitektur blir därmed ett sätt att göra prioriteringar synliga och möjliga att diskutera. För det andra, kvalitetsattribut gör tekniska konsekvenser konkreta. Boken betonar den typ av krav som ofta avgör systemets form, men som inte beskriver en enskild funktion. Sådana kvalitetsattribut omfattar exempelvis prestanda, säkerhet, tillförlitlighet, skalbarhet, användbarhet och förändringsbarhet. Ett system kan utan problem uppfylla kravet att registrera en beställning, men ändå misslyckas om det svarar långsamt vid hög trafik. Inte kan återställas efter fel eller blir dyrt att ändra. Därför behöver utvecklare översätta ord som snabbt och säkert till mer precisa frågor och mätbara förväntningar. Vad innebär snabb respons för användaren? Vilka data måste skyddas? Vilket fel får systemet tåla utan att verksamheten stannar? Poängen är inte att maximera varje egenskap samtidigt. Hög säkerhet kan exempelvis lägga till steg i användarflödet och extrem skalbarhet kan öka både teknisk komplexitet och driftskostnad. Boken använder detta perspektiv för att förklara varför enkla teknikjämförelser sällan räcker. Ett arkitekturval måste bedömas efter vilka egenskaper som är viktigast i just den aktuella situationen. För ett digitalt kommunalt tjänstesystem kan robusthet, spårbarhet och tillgänglighet vara mer avgörande än maximal utvecklingshastighet. Kvalitetsattribut ger teamet ett gemensamt språk för sådana avvägningar. För det tredje, arkitekturstilar är verktyg, inte färdiga facit. En viktig del av den arkitektoniska introduktionen är att förstå arkitekturstilar som återkommande sätt att organisera system, snarare än som etiketter som automatiskt garanterar kvalitet. En monolit kan vara enkel att utveckla, testa och driftsätta när systemet och teamet är begränsade. En mer uppdelad arkitektur kan ge tydligare ansvar och oberoende distribution, men skapar också behov av samordning, stabila gränssnitt och bättre driftkompetens. Boken hjälper läsaren att se skillnaden mellan en stil och dess praktiska konsekvenser. Att dela upp funktioner i separata tjänster innebär till exempel inte bara separata kodbaser. Det innebär nätverkskommunikation, hantering av fel mellan tjänster, versionsfrågor, övervakning och ofta svårare datahantering. På samma sätt är en modulär monolit inte ett misslyckande om den ger tydliga interna gränser och kan förändras utan onödiga följdeffekter. Detta är särskilt värdefullt för utvecklare som möter starka trender kring mikrotjänster och molnplattformar. Bokens resonemang flyttar fokus från frågan om vilken stil som är modernast till frågan om vilken struktur som bäst stödjer systemets prioriterade kvalitetsattribut. Det motverkar både överkonstruktion och förenklade teknikval. För det fjärde, avvägningar och arkitekturbeslut måste kunna förklaras. Software architecture presenteras som en verksamhet där det sällan finns perfekta svar. Nästan varje betydelsefullt beslut förbättrar något och försämrar något annat. Centraliserad datahantering kan förenkla konsistens och rapportering, men kan också göra en komponent till en flaskhals. Lokal självständighet kan ge team större handlingsutrymme men kan försvåra enhetliga regler och insyn. Bokens pedagogiska styrka ligger i att den tränar läsaren att resonera om sådana konsekvenser istället för att försvara lösningar med modeord. Ett beslut blir mer hållbart när man anger vilket problem det adresserar, vilka alternativ som övervägts, vilka risker som accepteras och vilka förutsättningar beslutet bygger på. Dokumentation behöver därför inte vara en omfattande specifikation som snabbt blir inaktuell. Den kan vara en kort, tydlig redovisning av beslutets syfte och följder. Detta gör det enklare för nya teammedlemmar att förstå systemet och för organisationen att ompröva beslut när kraven ändras. I praktiken förbättrar ett sådant arbetssätt också kommunikationen mellan utvecklare, produktansvariga och drift. Diskussionen kan handla om kostnad, risk och önskad effekt, inte enbart om individuell teknisk preferens. Arkitektur blir då en gemensam och fortlöpande beslutsprocess. Slutligen, arkitektur omfattar team, drift och systemets fortsatta förändring. Boken behandlar arkitektur som något bredare än ritningar över komponenter. Ett systems verkliga arkitektur syns också i hur team kan arbeta med det, hur förändringar levereras och hur problem upptäcks i drift. En struktur som ser konsekvent ut på en whiteboard kan bli svårhanterlig om varje ändring kräver samordning mellan många grupper eller om ingen kan förstå systemets beteende efter. En driftsättning. Därför är kopplingen mellan tekniska gränser, teamkommunikation och operativt ansvar viktig. Tydliga ansvarsområden kan minska friktion, men bara om gränserna motsvarar hur arbetet faktiskt utförs. Boken passar väl i en tid då molntjänster. Automatiserade leveranser och containerbaserad drift gör det lättare att distribuera många delar, men inte automatiskt lättare att förvalta dem. Författarnas bakgrunder inom modern mjukvaruutveckling ger sammanhang åt frågor om automatisering och reproducerbara miljöer. Samtidigt är grundprincipen oberoende av specifika verktyg. Arkitekturen bör göra det möjligt att ändra systemet med rimlig risk, följa upp dess egenskaper och hantera fel när de uppstår. För en läsare innebär detta att arkitektur inte avslutas när designen är vald. Den fortsätter genom utveckling, drift, återkoppling och successiva förbättringar. Sammanfattningsvis, Head First Software Architecture passar bäst för yrkesverksamma utvecklare. Tekniska ledare och studenter som har erfarenhet av att skriva kod men ännu inte har ett stabilt språk för systemens övergripande utformning. Den är särskilt användbar för den som deltar i designmöten. Ska motivera teknikval eller vill förstå varför till synes enkla förändringar ibland får stora följder i drift och förvaltning. Läsaren får framför allt ett tankesätt med fokus på kvalitetsattribut, avgränsningar, risker, avvägningar. Det är kunskap som kan tillämpas oavsett om organisationen bygger en mindre intern tjänst, en offentlig digital tjänst eller en större plattform i molnet. Boken är mindre lämplig som enda fördjupning för en erfaren arkitekt som redan behärskar arkitekturstilar och komplex systemdesign. Där kan Fundamentals of Software Architecture och mer specialiserad litteratur ge större tekniskt djup. Det som skiljer denna bok från många andra arkitekturböcker är dess tydliga nybörjarfokus och aktiva pedagogik. Istället för att främst fungera som en katalog över mönster eller tekniker försöker den få läsaren att själv pröva hur beslut bör analyseras. Den förenklar vissa frågor för att skapa en tillgänglig ingång, men gör inte arkitektur till en fråga om enkla recept. Just kombinationen av lättillgängligt språk och konsekvent fokus på resonemang gör den till en rimlig första bok för utvecklare som vill börja tänka som arkitekter. Om du vill stödja Raju Gandhi, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!